Du lyssnar på Psykoanalyspodden. Välkommen till del 2 om våld med Peter Andersson. I del 2 utgår vi från Ludvig Igras bok Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. Under samtalet refererar vi till en rad olika socialpsykologiska experiment som utfördes på 50-, 60- och 70-talet. Du hittar referenser till dem på avsnittets textsida.
Jag skulle vilja börja med att läsa upp ett citat ur boken. Jag tänker att det är därför kanske Karin Götblad då är så intresserad av boken. Och då står det så här: individens psykiska sårbarhet och gruppens primitiva mekanismer kan sammanstråla på ett ödesdigert sätt så att destruktiva strävanden får överhanden och lamslår de konstruktiva möjligheterna som finns i gruppen. När människan känner sig utsatt, kanske därför att hennes liv ter sig tomt och utan framtid, så uppstår en ökad mottaglighet för destruktiva lösningar. Under sådana förhållanden kan gruppgemenskapen framstå som en attraktiv tillflyktsort. Den destruktivt inriktade gruppen har en väldig makt att förföra en bitter och frustrerad människa genom sin energigivande aktivism, sitt löfte om beskydd, om sina mirakulöst enkla lösningar på alla problem. En sån grupps brutala förhållande till verkligheten kan i vissa stunder upplevas som en befrielse av den som tycker sig ha förlorat alla bäringar i livet. Och jag tänker att det är väldigt mycket det som händer i förorterna, i de här miljöerna där förutsättningarna är sådana och hoppet försvinner. Då blir det här en sorts lösning på problemet. Och det här skriver ju Ludvig Igra då redan 2001. Jag funderar på om han hade levt idag. Då skulle han bli helt förskräckt av hur utvecklingen har sett ut. Karin Götblad och andra forskare har ju varnat för det här i 10 års tid minst. Så det var ett stycke ur boken Den tunna hinnan. Och då är ju det första kapitlet i boken är ju då: varför brukar människan våld mot andra? Vad säger du?
Ja. Vad ska man svara på det? För att vi kan. Och ibland vill vi det. Och ibland kanske vi känner oss tvingade att göra det. Ibland så gör vi det fast vi kanske inte vet att vi gör det. Och alla kan bruka våld. Så jag tänker att det är en bred fråga på så vis. Vad är vi för kontext? Vad är det för situation? Jag brukar tänka att för att på något vis analysera våldet, i varje fall om man tänker en våldsincident som kanske bara handlar om 2 personer eller 3 eller 4, så bör man ju i varje fall titta på vad är det för situation, vad är det för kontext, vad finns det för intention och vad är det för form. Först då kan man liksom börja analysera och möjligtvis svara på den där varför-frågan. Och så kan man ju dra upp det till en makronivå som Igra är väl liksom, är ju ibland, han är ju på bägge på något vis, både på en individnivå och på en makronivå. Mm. Men då blir det någonting helt annat. Det var väl Freud, skrev ju säkert någon innan Freud också, men just det där att det är enklare när vi också kan förlägga ansvaret inte till oss själva utan till en ledare eller vad man ska säga. Då är det väldigt enkelt att få med en större massa. Intentionen och ansvaret är viktigt på något vis att analysera när man utifrån den varför-frågan, tänker jag.
Det är ett ord som dyker upp ganska ofta, tycker jag. Ett ord som är våldskapital. Jag vet inte när jag började höra det första gången, men det kanske är 5 år sedan. Och sen hörde jag det på tv. Det var en ungdom som just hade varit placerad då. Jag kommer inte ihåg om det var ett SIS-hem eller om det var något annat hem. Men så sa han så här: ja, på den tiden hade jag väldigt högt våldskapital. Det är någonting med ordet som jag studsar på. Jag vet inte, hur tänker du om det ordet?
Jag vet inte. Nej. Jag har inte reflekterat kanske just över våldskapital på så vis. Det blir någonting vardagligt över det. Ja, ska man tänka här då? Det blir ju... Ungdomarna säger det på något vis för att det är positivt.
Ja, eller hur?
Jag har mycket pengar i min plånbok.
Ja.
Jag har jättemycket... Jag kan använda väldigt mycket våld.
Ja.
För jag är antingen väldigt duktig på slåss, eller så är jag väldigt hotfull, eller så har jag väldigt mycket kompisar kanske med mig som kan hjälpa mig om någonting händer. Så jag menar, det är ju någonting...
Det är det enda kapital man har. Alltså det blir någonting i det här, just den upp- och nervända världen på något sätt. Att våldskapital är någonting bra att ha i de här gängen.
Mm. Man tänker liksom förövare, offer på något vis, att inte alla naturligtvis, men många kommer ju från väldigt trassliga och knepiga uppväxter där man själv kanske har varit utsatt för våld och så vidare.
Mm.
Så det blir också någonting att fylla på. Det är en tomhet som man skulle kunna tänka sig fylls på med någonting. Att ha då ett våldskapital är ju kanske att synas och höras, bli respekterad.
Mm.
Det vill säga allting som inte fanns tidigare. För då var jag liten och svag och värdelös och utsatt. Det blir någon påfyllnad. Det finns ju många som har skrivit om det.
Mm.
Eller just den här tomheten som kan finnas, som behöver fyllas på. Lite som vi var inne på kanske tidigare också, det här med sammanhang, att det blir ju att hamna någonstans. Om man tänker på de här unga männen som det oftast är då. Och det har ju stått lite om senaste tiden. Det är som att de blir nästan som man har tänkt kring unga flickor. Blir groomade på något vis. Att de blir liksom inlurade många gånger. Och det har man väl också kunnat skönja i vissa artiklar. Att det också kanske är många av de här unga killarna. Man skulle kunna tänka att de är ganska lättledda. Att det också finns en aspekt av inte i alla fall naturligtvis. Och det är också prekärt att tala om det. Men begåvningsmässigt så skulle man kunna tänka att det är många som kanske ligger i det nedre skiktet. Vilket gör att de blir väldigt lättledda. Och att de kanske har varit väldigt ensamma tidigare också. Att det är lätt för de här äldre pojkarna, som inte alltid behöver vara jättemycket äldre. Och att de inte riktigt förstår vad de gör. Vilket är oerhört tragiskt.
Ja, verkligen. Jag tänker på, apropå det här som du... Varför brukar man våld mot andra? Alltså, i det som är konflikteskalation, så att säga. Jag tittar mycket på det när det är konflikter på arbetsplatser som jag går in och försöker hantera och hjälpa till att medla. Och då finns det en tysk forskare som heter Friedrich Glasel som har gjort en konflikteskalationstrappa. Och där man passerar vissa trösklar.
Mm.
Den första så är det dialog, diskussion, men också debatt, alltså samtalet. Sen passerar man en tröskel och börjar prata om de andra, om den andra. Och så börjar det bli också polarisering och fraktionering, så att säga. Och sen finns det en tröskel som handlar om att tappa ansiktet. Att dra ner brallorna på någon, att skamma någon. Då händer det någonting med den här människan. Då blir det en eskalation som sen kan sluta i våld. Eller hot och våld och liknande situationer. Att man saboterar. Och sen finns det på det absolut sista trappsteget, heter tillsammans ner i avgrunden. När man inte bryr sig längre om sitt eget liv. Man är så rasande på fienden och är besatt av hämnden. man bryr sig inte längre helt enkelt. Så där tänker jag att dels det här i konfliktsituationer, hur man kan bruka våld mot andra, men också det här som du nämner, som är kanske mer någon sorts oprovocerat våld. Alltså personer som känner en lustkänsla i att bruka våld mot andra. Det är någonting annat. Mm. Hur ser du på de här två olika?
Jag tänker först så här att just att det finns, eller att man kategoriserar våldet på olika sätt utifrån individen som använder våld. Så finns det ju då aspekten som du är inne på, att vissa kan finna njutning eller lust. Sen kan det ju också vara så att man kan vara ganska avstängd, vilket också kan föranleda det här då kanske instrumentella. Det våldet som bara händer på gatan, eller vad man ska säga, att man är, ja, men väldigt obrydd inför den andra. Inte nödvändigtvis då att man går igång på något vis. Men där skulle jag väl nog på något vis ändå vilja påstå att det vanliga är väl att någon form av intention finns. Och om den inte alltid är medveten, så kan den ju många gånger vara en omedveten på något vis drivkraft till att man använder våld. Det finns ju många som har skrivit om det. Psykoanalytiker också, vad gäller våld i nära relationer. Att våldet också kan springa från omedvetna motiv. Om jag tänker det där vi var tidigare i ungdomsvården, eller de slutna rummen på något vis, där tänker jag att det oprovocerade våldet inte nödvändigtvis är det våldet som är mer eller frekvent. Där skulle jag nog ändå vilja påstå att det finns en intention ganska tydligt många gånger. Sen finns det oprovocerade våldet absolut där också, men jag tänker att det många gånger är en impulsivitet som på något vis finns hos ungdomarna, där att man väldigt snabbt använder våld. Flyttar vi oss utanför den kontexten, som du sa, till gatan eller någonting, och det har man ju också sett, det våldet har ju gått ner. Om man tittar över en 40-årsperiod så har ju liksom det oprovocerade gatuvåldet, mig vetligen i varje fall, minskat. Sen har väl kanske flyttat in i andra miljöer. Jag tror också där, eller så här kort svar, enkelt svar, eller kanske inte enkelt, men ett kort svar är ju att det här, ja, vissa människor kommer liksom gå igång eller finna lust. Så är det. Och det kan ju vi som inte använder våld var väldigt främmande inför. Och där handlar det väl, för man tänker utifrån ett terapeutiskt eller psykoanalytiskt perspektiv, att i så fall försöka förstå den här människans motiv. Om vi inte kan förstå motiven så kan vi ju inte hjälpa människan, tänker jag. Och där handlar det väl om att just det här att kunna gå in i den här andra personens väldigt, kanske ibland skrämmande värld, och försöka förstå hur man då kan göra vissa saker. Och det var ju lite där jag började också, där just med att lyssna. Det är det som kan bli så väldigt tungt, tycker jag själv, att just bära alldeles för många sådana berättelser.
Både när du då handleder, när du forskar och när du själv har patienter som är våldsamma i kanske nära relationer. Och du har också skrivit en artikel om det här som handlar om motöverföring, som behandlaren, som terapeuten hamnar i när han eller hon får höra om den här typen av ganska grymma handlingar, kanske mot nära anhöriga, mot barn, mot en respektive. Och att för dig då som behandlare, att försöka förstå vad är det som ligger bakom det här, och hur ska man kunna hjälpa den här personen. Alltså där personen, och ibland handlar det om att personen själv vill sluta med det här. Men kan inte riktigt. Det är så impulsivt och kan inte hejda sig själv. Men ibland kanske det handlar om att någon annan tvinga den här personen att komma. Och den är inte egentligen jättemotiverad för att titta på sig själv, förändra sig själv. Hittar du den typen av dynamik där ja, men det här är inte personen själv som vill förändra sig. Det är någon annan som trycker på. Vad händer då?
Den erfarenheten som jag har där är ju att det inte alltid blir så bra när det är någon annan som på något vis puttar in någon i en behandlingskontext. Det vet vi ju från stora psykoterapistudier också, alldeles oavsett vad det handlar om, att den här egna motivationen behöver finnas. Sen skulle man kunna tänka sig att det här med våld, det är ju fortfarande väldigt skambelagt och tabubelagt, så som det kanske var med missbruk tidigare eller med alkohol, att det skulle man sköta själv, inte prata om och så vidare. Nu är det inga konstigheter egentligen att prata om det. Och jag har träffat egentligen väldigt få våldsutövare som är helt omotiverade, så att säga. De har funnits, absolut, men de flesta har någon idé om att det här ändå kanske inte är så bra, eller det här borde jag försöka jobba med och ändra på, men att det är väldigt svårt. Det blir en situation många gånger som är knepig om det är så att mannen, som det oftast har handlat om, känner sig villkorad på så vis att jag måste gå i någon form av behandling, för annars blir det skilsmässa. Det är ingen bra ingång.
Det är ett jättestort ämne, så att, jag tänkte lite att vi skulle titta på det först lite grann ur ett sorts individualpsykologiskt perspektiv och lite risk- och friskfaktorer faktiskt. Och när det gäller boken då och psykoanalysens och särskilt den kleinianska skolans förklaringar, så håller man ju fast vid de här två drifterna. Livsdriften och dödsdriften, och att aggressiviteten hör till dödsdriften. Och det har varit svårsmält för ganska många både psykologer och psykoanalytiker att tänka sig att det finns någonting som skulle kunna kallas för dödsdrift. Men det är ju någonting som Klein tar fasta på, och också Ludwig Igra. Han är post-kleinian, skulle man kunna säga. Och att det finns de här två medfödda positionerna i det mentala livet. När du, utifrån ditt arbete, ser du att det här skulle kunna vara en förklaringsmodell? Alltså även om det är på meta, det är abstrakt, det är någon sorts metapsykologisk plan, men ser du någon relevans i detta?
Ja, det blir på en metanivå eller teoretiserande i så fall. Absolut. Sen är jag är lite mer präglad av Winnicotts idéer, för man tänker kring just aggressivitet och våld på så vis. För han tänkte ju lite annorlunda än Klein vad gäller det. Han köpte ju inte helt det där med dödsdrift.
Nej.
och mer såg ju aggressiviteten som någon positiv kraft. Sen fanns det patologiskt också, såklart. Men hans grund är ju egentligen, så som jag har förstått det i varje fall, att det mer, den kan vara en positiv kraft på så vis. Och det betyder ju inte att våldet som de här männen då använder, som det här främst handlar om, är någonting positivt. Men jag tänker att jag tror jag mer har lutat mig mot Winnicott och hans idéer och begrepp än Kleins. Sen tror jag att bägge ramverken går absolut att använda.
Jag har också tänkt på det där med den duala driftsteorin som Freud lanserade och som Klein plockade upp och drev vidare. Jag har också tittat på senare teorier, och finns ju en psykoanalytiker som heter Mark Solms som tittar på driftsteorin fast ur neuropsykologiskt håll. Och där i den forskningen så ser man olika grundaffekter eller drifter eller vad man ska kalla det för. Och några av de här är då care, alltså en medfödd förmåga till omsorg och att ta hand om de små och de svaga, att det är någonting som vi föds med. Och också en medfödd förmåga till play, lekfullhet och alltså att vara social och lekfull liksom, och skapa relationer via leken. Sen finns också då rage, alltså som är raseri, rage, ilska, som har en funktion av att om vi blir frustrerade, blockerade, blir vi arga och vill forcera det som hindrar oss från att få det vi vill ha, att det är en väldigt viktig förmåga. Och så skiljer de på hot rage och cold rage. Och hot rage är när en annan människa hindrar oss eller utsätter oss, och då blir det är ingen lustfylld känsla så. Och som pratar om cold rage, alltså det är en lustfylld känsla som kan, som jag tänker på det här med en del som upplever lust i det här och som hänger ihop med alltså både människor och djurs jaktinstinkt, att människor och djur upplever en sorts upphetsadhet när de har ett byte i siktet. Och att det är två olika varianter av rage. Och det tycker jag är ganska intressant. Och sen finns de här andra grundaffekterna. Men här skulle man ju kunna ha en sån här teori om fear och rage å ena sidan. Och panic. Och också å andra sidan care. Care och play och... Så det här finns i oss från födseln, att det är någonting som vi föds med, men som ser olika ut också hos olika människor, att det är lite starkare och svagare. Och där tänkte jag fråga dig om, vi är inne på det här med det individualpsykologiska, där Ludwig Igra skriver om destruktivitetens triad. Som är alltså narcissism, omnipotens, analsadism och fientliga projektioner. Är det någonting som du har använt dig av i din forskning, i ditt arbete, i hur du angriper just den typen av, ja, som kan utmynna i våld?
Ja, inte riktigt kanske i min forskning, mer i det kliniska i så fall. Och nu handleder jag ju med då egentligen team som jobbar med våld. Och jag har inte alls egentligen patienter med den problematiken längre som jag jobbade mycket med tidigare då. Så jag tror den teorin, inte kanske heller nödvändigtvis att den har funnits explicit hela tiden, men om man tänker på de här fientliga projektionerna, narcissism, absolut att det på något vis har varit någon form av teoretisk, har funnits med i bakhuvudet. Och kanske inte heller alltid på det sättet att jag har tolkat eller intervenerat utifrån det, men att det har kunnat funnits med som en aspekten av det här att kunna förstå en annan människa och hur det kommer sig att han har gjort så som han har gjort, så tänker jag att, och sen projektionerna, det bör man ju ibland skydda sig också så att i rummet, så jag tänker där projektionerna och narcissismen får man ju oftast känna av så att säga i rummet också. Och då kan man ju också föreställa sig hur du kan vara i en ännu närmare relation. Där Igra, den boken har jag läst. Jag har läst den jättemånga gånger. Och kommit tillbaka till den. Och det är en sån här bok som jag rekommenderar den alltid för. Handledningsgrupper som jag har. Eller för chefer att ge till sina medarbetare. Jag tycker den är så bra på så många olika sätt. Just utifrån också den här skiftningen som du var inne på, eller individualpsykologiska kontra mer strukturell nivå. Där presenteras en modell. Det finns många liksom modeller. Om man Jag tänker någonting som jag kanske också har präglats lite av. Det är Fonnegy som han har också skrivit mycket om det här. Och där handlar det ju, kort kan man ju säga, där handlar det ju om på ett sätt att våldsutövaren vill liksom ta livet av den här andra människan som tänker om mig. Mm. För tar jag liksom livet av det, då kan du inte tänka om mig. Jag menar, det är också en, och det baseras ju på hans liksom mentaliseringsteorier och separations... Idéerna är det många som har skrivit om också. Jag tror Glasser och Melanie, några brittiska analytiker är de ju som har ju skrivit en del just om det där med separationen. Att våld kan ju å ena sidan användas för att liksom bryta sig loss, om man tänker något symbiotiskt med moden som man oftast brukar skriva då. Men sen kan ju våldet å andra sidan vara att man något vis förinta det här också, för man står inte ut med den andra så där. Tillbaka till din fråga där, om jag utgår från den där triaden, ja, samt andra liksom idéer också. Jag tror att det är viktigt på något vis att inte liksom bli för snäv. Nej. På så vis, utan man kan plocka lite så.
För en annan sak som inte Ludvig tar upp i boken, men som man kan tänka sig är riskfaktorer, jag minns inte om han tar upp det, det är ju det här som då kallas för psykopatiska drag, som lögnaktighet, manipulation, oansvarighet, känslokyla, att bara vara ute efter egen vinning, kriminalitet, har inget konsekvenstänkande. Och om man tittar på forskningsstudier och tittar på prevalensen av det här psykopatiska drag, så ser man att det är ju högre kriminella miljöer och kanske något förhöjt hos chefer, har jag hört, men jag vet inte hur sant det är. Men att det är väldigt låg prevalens i normalbefolkningen, normalpopulationen, 1% kanske. Och sen har jag hört också att i USA så går man igenom den här och försöker bedöma, för att sen bestämma sig för, är det här en person som är obehandlingsbar, som vi aldrig ska släppa ut? I Sverige använder vi ju inte den här skalan på det sättet. Det används förstår i forskning. Men är det någonting som du förhåller dig till? Det som man kallar för psykopatiska drag, som vi alla i och för sig har i viss mån. Men som också liksom delvis knyter an till den här narcissism, sadism, projektioner. Mm. Vad tänker du kring det?
Ja, nej, jag har inte, det är ingenting jag använder mig av. Men det är ju den här kanadensiska forskaren Robert Hare, tror jag han heter, va?
Ja, just det.
Som på något vis, ja, en psykopat. Eller vad, jag kommer inte ihåg, den heter ju inte psykopat. Skalan heter det ju inte. Men ja, vad det nu heter, någonting, det kommer jag inte ihåg. Men nej, jag har inte, jag vet när jag jobbade i kriminalvården så var det en del så fanns ju den där med. Om man hade gjort, alla de som sitter för över 4 år hamnar alltid på riksmottagningen. Mm. Så gör man en utredning där på riksmottagningen, och där vet jag att när man läste utredningen när de sen kom ut, vart de nu skulle hamna någonstans, brukar man få den poängen. För då gjorde de den skattningen. Jag menar, den finns inte med i någon diagnos. Manualer gör det inte. Och man skulle kunna tänka, jag tänker på McWilliams antisocial personlighets... Eller kallar hon det antisocial personlighetssyndrom?
Jag tror det är antisocial personlighetssyndrom. Mm. Att när de delar upp de här, så är det inom den narcissistisk personlighetssyndrom och antisocialt. Mm. Och sen är det några variabler, det är 20 variabler här som faller utanför de här två. Men att det är liksom... den diagnosen finns inte. Psykopati-diagnos finns inte i DSM-5.
Nej. Jag tänker mer också det här, och det märker man ju också i en klinisk kontakt, huruvida personen på något vis är, ja, men, som du också tog upp, liksom känslo, i vilket utsträckning man är känslokall eller vad man ska säga, eller vilken mening man ja, men vis, det är liksom total hänsynslöshet gentemot någon annan, eller man har ingen skam, eller man känner ingen skuld. Sen huruvida man ska säga att någon är psykopatisk eller inte, det vet jag inte. Skulle ge, jag menar, om jag bara tänker nu, så skulle det inte, jag vet inte om det skulle hjälpa mig i en klinisk kontext att ringa in. Jag tänker att då skulle det säkert räcka med begreppen som redan finns. Det blir lite att det där blir en så här tabloid liksom rubrik ibland. Som snarare kanske, apropå det här som vi också talade om tidigare med vi och dem, det skapar ytterligare distans på något vis. Apropå det här som du var inne på tidigare, att låsa in och kasta bort nyckeln eller vad man ska säga.
Ja, det är ju verkligen att avhumanisera en människa att använda den typen av begrepp då. Psykopat, det är ett monster nästan, som man tänker. Och det är väl därför som man inte vill ha den diagnosen heller, tänker jag. Jag har lyssnat lite på Marianne Kristiansen som har forskat lite på det här och säger, nej, vi pratar inte om psykopater här, det finns inte, utan men psykopatiska drag kan man prata om, och det har vi alla, och måste förhålla oss till det här med och kring det individualpsykologiska. Om man tittar, alltså riskfaktorer, apropå Winnicott säger there is no such thing as a baby without its mother. Alltså det finns ju egentligen ingenting som är individual psykologi. Alltså det skulle väl vara våra arvsanlag på något sätt. Vad vi har med oss när vi föds. Och sen möter vi redan i moderlivet, så möter vi en miljö som kan vara en frisk eller riskfaktor. Det har man ju sett då att mammor som är under enormt stark stress, där påverkas fostret. Och sen givetvis tidiga miljön är oerhört viktig som risk- och friskfaktor, så att säga. Om man tänker i den kontexten. Är det någonting som du vill fånga upp där ur boken, eller som du funderar på själv, innan vi går över till det socialpsykologiska?
Inget egentligen som skulle vara något nytt och revolutionerande. Där är jag är nog så lite så här präglad kanske av en riskfaktor som vi vet kopplade till kriminalitet eller så, till relationsvåld, som jag har pysslat mycket med och jobbat så där, att, och då vet vi att det finns, ja, men de här, man skulle kunna dra dem till de här ACE-studierna också.
Just det, precis. Ska vi berätta vad det betyder, ACE-studier?
Ja, vad står det?
Tror det står för Adverse Childhood Experiences.
Och det är väl 10 eller 11
faktorer då, som kan handla om våld i hemmet, mobbning, psykisk sjuk förälder, alkoholmissbruk. Och att ju fler man prickar in på den här, fattigdom är väl också en sån riskfaktor, desto lättare är det då att hamna i kriminalitet och våld.
Absolut.
Och psykisk sjukdom.
Ja.
Och,
ja. Ja, det är ingen kausalitet, men det ökar liksom sannolikheten.
Ja.
Jag menar, det är gott så på något vis att vi har hyfsat bra koll på friskfaktorer i forskningen, och hyfsat bra koll på riskfaktorer. Så då skulle man ju kunna tänka sig att det också går att arbeta väldigt mycket förebyggande genom att rikta in sig på riskfaktorerna. Och de spänner ju ändå då, som sagt, strukturellt ner till individen eller individens lilla närmiljö. Så där
tänker jag att där vet vi väldigt, väldigt mycket om vad som är riskfaktorer och friskfaktorer. Och samtidigt i den politiska debatten idag så är det som att det blir en polarisering mellan att satsa jättemycket på förebyggande arbete tidigt, eller att låsa in 11-åringar på livstid. Det är ju häpnadsväckande.
Ja, det är den vinden som blåser.
Ja.
Eller vad man ska säga för tillfället. Och det, ja, det blir ju där handlar det ju också om att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Att, för de behöver liksom inte utesluta varandra. Om man tänker, inte då sänka straffåldern nödvändigtvis. Men det här att å ena sidan behöver vi ha institutioner. Det behöver inte stå i motsats till att jobba väldigt liksom förebyggande. Mm. Och jag menar, det finns tydliga riktlinjer om man tänker från myndigheter, från Socialstyrelsen, vad gäller insatser redan från med barn som är 6 år. Mm. Börja med, för man tänker på kring det här med normbrytande beteende. Mm. Så jag menar, det finns, som vi har sagt, det finns mycket kunskap. Vi vet väldigt mycket.
Mm.
Därför blir det tokigt när man inte alltid gör det som forskningen kanske pekar på. Men politik, det är ingen rationell vetenskap på så vis, utan det är ju oerhört känslobaserat och värderingsbaserat och normbaserat.
Mm.
Så.
Mm. Ja. Om vi tittar lite på det här med gruppen och grupptryck och där som heter gruppkonformitet och grupptänk. Har du läst Flugornas herre?
Mm.
Det har jag också gjort. Jag undrar om alla elever skulle läsa den vid någon viss tidpunkt. Jag läste den i årskurs 5. Då är man väl 11-12 år ungefär i den här åldern som de här barnen är i. Och det intressanta med den boken är att den skrevs ungefär samtidigt som ett socialpsykologiskt experiment som utfördes under några år, där man tar ett gäng 11-åringar, placerar dem i två olika rivaliserande lag och ser vad som händer, och så eldar man på lite grann. Och då finns det ju den här forskaren Muzaffer Sherif vars hypotes var att det är kontexten är allt. Och man kan få dem här att börja bråka och strida med varandra, men man kan också få dem att samarbeta. Och det här skulle han bevisa i några experiment då. Medan då William Golding som skriver Flugornas herre, han menar på att människan är av naturen ond och producerar ondska, ungefär som bin producerar honung. Och så finns de här liksom, det polariserade kring människans natur. Mm. Men jag tycker det som är intressant med den här Sherif, det är egentligen hans bakgrund. Han är uppvuxen i Turkiet och ser du hur det är, sker folkmord på armenier. Och han sticker till USA och forskar där. Och sen åker han ungefär 1932 till Berlin för att gästforska. Och då ser ju han propagandan som byggs upp i Tyskland. Då har ju nazisterna tagit makten. Och hur intresserad, fascinerad han blir av gruppdynamiska processer och hur vi människor påverkar varandra. Och så gör han lite andra experiment. Han är inte lika känd som de som kommer efter på, som Stanley Milgram och hans lydnadsexperiment på 60-talet tror jag det var. Och det skriver ju Ludwig om i boken också, hur vi människor kan påverka så mycket av group conformity, grupptryck, också grupptänk. Och hur snabbt det kan gå, hur snabbt det kan gå som vi har sett i olika situationer, som i Rwanda till exempel, gick fruktansvärt fort. Och så blev det en total polarisering och folkmord. När du har tittat på det här som i din forskning, eller du handleder och du försöker förstå, och boken också, vad tycker du att du har kunnat ändå ta till dig och förstå vissa fenomen eller mekanismer som gör det hela lite mer begripligt?
Mm. Nej, men det är ju, vilket ord eller begrepp man nu ska använda, men just den liksom, om man tänker på personal, och då behöver det nödvändigtvis inte bara vara behandlingsassistenterna, men om man tänker de här slutna miljöerna, hur snabbt det kan gå där gruppmässigt. Allt ifrån att verbalt kategorisera gruppen ungdomar. Så lite som vi varit inne på tidigare, utifrån särskilda epitet, till att det också kan i fysiska situationer att man som grupp på något vis kan begå olika former av övergrepp. Så jag menar, det är ju ett... vet säkert du mer än mig, med tanke på att du är organisationspsykolog på så vis, men just, det är ett helt liksom vardagligt fenomen på något vis, som börjar ju också oerhört tidigt när man har tittat på sådana dagisstudier. Det är jätteintressant. Och i de slutna miljöerna där kanske man behöver vara, eller det vet jag inte, det är väl en hypotes, där behöver man kanske vara extra uppmärksam just. Och det visar ju, ja, men som fängelseexperimentet, hur de fick avbryta det. För det gick ju helt åt liksom skogen alldeles för snabbt. Men hur starka liksom krafter det är som sätts igång. Så att säga, den här asymmetrin som finns i de här miljöerna. Där, ja, men jag kan gå härifrån, det kan inte du. Jag kan låsa in dig. Och så vidare, eller jag bestämmer på ett sätt när du ska få gå ut och röka, eller när du ska när ditt rum får vara öppet eller stängt och så vidare. Så jag menar, det är så oerhörda starka krafter i de här slutna miljöerna, tänker jag. Som, och det vet man ju också, eller det finns ju mycket skrivet om det, ifall man just tänker på ungdomsinstitutioner, inte nödvändigtvis heller då låsta, men öppna också för den delen, där vilka liksom krafter som kan sättas igång när ungdomarna också kan splittra upp personalgrupperna, så att säga. Så det är ju, ja, men kanske extra viktigt i de här miljöerna att ha koll på gruppen och vad vi gör och vart vi ska. Och därför återigen så blir det ju just att det är en väldigt övergripande låg utbildningsnivå, tänker jag. Här skulle man kunna tänka att utbildning skulle kunna vara liksom delvis ett skydd. Inte helt såklart ett skydd, men på något vis ändå någonting som skulle kunna... Jag menar, att man själv har kunskap och vetskap om vad som kan hända. Och handledning som inte heller förekommer på alla institutioner. Som också skulle kunna vara, det är inte heller något skydd, men det skulle också kunna vara en sån frisk faktor på något vis.
Och det som är intressant med den här Mustafer Sherif och den här experimentet med pojkarna, som det var inte först i tredje experimentet som heter Robbery Cave. Han hade gjort två misslyckade experiment tidigare där pojkarna inte alls ville bråka med varandra. De försökte lösa konflikter fredligt. Men det var det här sista experimentet då, där han var väldigt noga med vilka han plockade ut, verkar som, för att det ena pojklaget leddes av en väldigt aggressiv, dominant person som var en bully. Och den andra av en schysst kille. Och den här bullyn fick en enorm negativ betydelse på den gruppen. För han gick för långt. Och de här pojkarna vände sig mot honom och hade en sorts rättegång som de ordnade själva. Och sa, om inte du skärper dig så får inte du vara med här längre. Och det pekar ju också på, alltså, apropå friskfaktorer, att det finns i oss det här med omsorg. Att det finns alltså, i oss ärlighet, respekt för den andra, medkänsla, att ta ansvar, en känsla för rättvisa. Också med oss i livet. Och att det är det som kanske inte tillräckligt mycket kommer fram i de här studierna. För det var ju också Zimbardo-experimentet. Vissa som fick rollen som fångvaktare var schyssta mot fångarna. När kamerorna var på och de inte trodde att någon såg, så var de faktiskt schyssta. Och så var det några som... Det var en kille då som var värst. Och då fick han frågan i efterhand... Men, hur tänkte du? Jag ville se hur långt jag kunde gå, var ju hans svar då. Det var någon sorts pervers nyfikenhet och avsaknad då i stunden av någon sorts medkänsla, tänker jag. Och det kommer ju också fram i det här som Ludvig Igra också refererar till, Ordinary Men, helt vanliga män, av den här forskaren också, som heter Christopher Browning, va? Att det är då vanliga tyskar som tas ut i någon polisbataljon och som ska avrätta judar och i Polen. Och att de får möjligheten att avstå. Och det är vissa som gör det. Då skyller de på att de kanske är sjuka eller inte riktigt mår bra. Men att de i själva verket har en etisk kompass. De vill inte göra det här. Men grupptrycket så blir så enormt starkt. Så de kan inte säga, ni gör fel, ni har fel. Och sen är det de flesta lyder order och gör det här. Och blir också väldigt avtrubbade ganska snabbt. Och så är det en liten grupp då som tycks njuta av det här. Att göra det här. Och det är ju väldigt, väldigt ruskigt det som hände där. Tänkte du på det när du läste boken tänker du på någon koppling till vårt samhälle idag eller för din forskning?
Ja, men just att man, du nämnde ju Rwanda tidigare, och jag menar det är flera folkmord som har skett efter förintelsen där det här på så vis har upprepats, för man tänker att som den ordinary man, att alla, som du sa där, alla är ju inte ideologiskt drivna på så vis, utan ja, men var helt vanliga arbetare eller vad man ska säga, som på något vis
och där hade de också, där såg de att det var lättare för dem, apropå främlingen och fientliga projektioner, när de var i kanske Ukraina eller i Balt, de delarna, att de judarna pratade inte tyska, de såg annorlunda ut, då var det lättare. Men när de skulle göra det här och det var tyskar som hade flytt till Polen eller på något sätt tagit sig till Polen, då var det svårare när de kanske till och med var från samma stad och kände igen varandra. Så där kommer det här med fientliga projektioner in, den andra främlingen.
Ja, det, jag menar kopplingen, den är väl högaktuellt i dagens samhälle också. För man tänker på det som vi bara talade om innan också med gängkriminaliteten. Där är det ju jätteenkelt att det blir ett vi och dem liksom narrativ där också. Och hur, med staden, om man tänker på Stockholm, så är ju Stockholm väldigt segregerat, men stadsdelarna är ju ganska homogena. Där är det också tydligt att det kan bli ett sånt narrativ där man tänker och talar om den andra just nu med det ökade dödliga våldet, så att säga, med som de här små pojkarna många gånger utför. Där löper vi en sån risk på något vis att det blir en sån här kategorisering som på något vis fanns med i de här hemska sakerna som vi talade om innan också. Jag menar det upprepar sig, det som bara händer nu i Israel och Palestina eller Ukraina och Ryssland. Så jag menar det upprepar sig gång på gång, gör det. Där man på något vis vill förinta den andra.
Och som verkligen de här ingredienserna som är avhumanisering, brutalisering, gruppkonformitet, de fientliga projektionerna och alla de här bitarna. Så att om vi då ska avsluta med friskfaktorer,
ja, det kanske,
när det gäller gruppen, alltså i det socialpsykologiska, där skriver ju Ludwig på slutet också om att vi måste hela tiden återerövra medkänslan, att om och om igen måste liksom den återskapas. Det är ju väldigt svårt när det blir den här extrema polariseringen som vi ser i nu mellan Israel och Palestina, så att säger du någonting så hamnar du i den grupperingen oavsett, så att säga, vad man säger. Och att det är vi de anständiga och de monstren, de grymma oavsett. Så vad är vaccination, om vi ska vaccinera medborgarna? Ja. Vad är riskfaktorerna?
Ja, kärlek. Att kunna ha en dialog, ett samtal hela tiden pågående, tror jag. Ja, men jag tror det, att tala mer än andra och på något vis verkligen tala, det låter lite klyschigt kanske, men på något vis att tala med den personen som man kanske inte tycker om eller som man står långt ifrån. För att det är just genom samtalet, tror jag, man kan göra någonting. Och jag tror att det är där man på något vis måste börja ändå. För jag menar, det samtalet skulle kunna slå in liksom en kil i det här, den här kategoriseringen vi och dem. Stina Oskarsson gjorde det för väldigt länge sedan. Hon blev förstås väldigt kritiserad för det. Man kan ju tänka vad man vill lite om det kanske. Men hon hade samtalet med den här NMR-killen på biblioteket, tror jag. Och då sa jag minns inte exakt vad hon sa, men något i stil var det så att, ja, men hur ska vi annars kunna liksom få dem att tänka någonting annat om vi inte talar med dem? Mm. Jag tror att det på något vis ligger någonting viktigt i det. Det är å ena sidan banalt, men å andra sidan tror jag att det är helt nödvändigt. Mm. Speciellt i det klimatet som vi har nu, när det många gånger istället blir, om man tänker det politiska, när det blir bara liksom pajkastning eller du är dum och ni är också dum och så vidare, istället för att på något vis prata som... Det blir ju väldigt liksom infantilt, eller vad man ska säga, ibland. Väldigt liksom, ja, barnsligt.
Ja.
Så det blir ju också kanske något mer... Man skulle behöva vara lite mer vuxen på så vis, som de också brukar säga i debatten.
Ja, just det.
Hit och dit med vuxenhet. Men jag menar, det är ingen riktigt som kanske visar den där mogna föräldrasidan.
Nej, jag har också tänkt på det. Jag kom att tänka på en film som gick för många, många år sedan som hette Tala, det är så mörkt. Ett gäng glaser heter han, var en skådespelare då som var läkare eller psykoterapeut, jag minns inte, som hade en ung nynazist då i någon form av samtal. Den var väldigt stark. Jag vet inte, har du sett den filmen?
Nej, jag tror inte.
Sen så finns det också en serie, apropå goda förebilder, en serie som går på SVT Play, tror jag, som handlar om en journalist som tidigare har varit extremist.
Ja, men den har jag sett.
Ja, i våldets skugga, ja, eller någonting, precis. Sånt heter den. Och den, att den handlar om också med normer, att försöka att det finns människor som kan vara starka förebilder. Mm. Och att det behöver finnas på arbetsplatser, på institutioner, människor som har hög status i det hänseendet, att många lyssnar på dem och de blir respekterade. De kan vara formella eller informella ledare. Att den typen av personer blir väldigt viktiga i sådana här sammanhang.
Ja, och där man ska ju absolut... Samtidigt finns det ju, också det där, det är som en balansgång där, tänker jag. För att det är så viktigt att den här personen på något vis är klar, eller vad man ska säga. Förstår vad jag menar, ja, tror jag. Men, så att det inte någon problematik ligger alldeles för nära. För jag tänker att det finns så många exempel på när just den där personen som kanske ska vara den där förebilden eller mentorn, ja, men inte alls är klar. Utan... Det blir en fortsatt kriminalitet, exempelvis, om man tänker kring det. Det finns ju flera sådana exempel här i Sverige. Men jag håller med dig liksom, absolut, att det behövs... Det är en representationsidé, skulle man kunna tänka sig. Att man behöver se att det kan gå, det kan funka. Om man tänker det här med hopp, som många av de här unga pojkarna har berättat, vad jag förstår, att man är helt, man känner liksom ingen form av framtidstro överhuvudtaget. Så jag menar, hopp, och då kan ju liksom förebilder, absolut spelar in.
Ja, och också det här att kliva in väldigt tidigt och hjälpa föräldrar. Mm. Där man ser redan på förskolan att här är det väldigt trasigt. Mm. Behöver mycket hjälp och att få någon sorts verktyg då att faktiskt kliva in och hjälpa till. Mm. Men då krävs det ju då mer resurser.
Ja.
Och sen, jag tycker också en annan kunskap om alltså gruppkonformitet, den här studien av Solomon Asch, där man bara tittar på linjer och ska säga vilken linje är lika lång som den här, och personer har jättesvårt att gå emot gruppen. Personen vet att jag har rätt, men alla andra säger fel, för alla andra i skådis liksom är bara inhysta där för att säga fel. Det finns försökspersoner som går emot gruppen men som sen går ut och spyr på toaletten för att det är så fruktansvärt svårt att få ensam att gå emot gruppen. Har man en till med sig som då är insvuren så att säga, eller någon, då är det mycket lättare att gå emot gruppen. Så. Och att gruppkonformitet är ett tveeggat svärd. Det kan liksom gå åt det destruktiva hållet men också åt det konstruktiva med grupptryck som är positivt. Mm. Som kan vara, jag tänker på den här ungdomsrörelsen nu som är en miljörörelse. Och också liksom i fredsrörelse, miljörörelse och fredsrörelse. Att det blir också en sorts gruppkonformitet.
Mm, ja,
så att vi får hoppas på de unga krafterna som kommer.
Ja.
Och Ludvig Giger lyfter ju fram också att det finns ingen annan väg än demokratins Nej. Väg. Yttrandefriheten, tryckfriheten. Alltså, de här lagarna som man ändå ska hålla sig till. Det här blev ett långt samtal. Mm. Men man kan ju prata om det här i timmar, dagar, veckor. Och det är så högaktuellt. Men vi behöver sätta punkt vid något tillfälle. Men då får jag tacka dig så jättemycket för att du ville vara med och prata om det här.
Tack själv.
Tack.